Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Idag är vi jätteglada att välkomna Johan Björby i studion.
Tack, tack.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, det är jättekul att du är här, verkligen. Det är tredje gången som du sitter i den här studion.
Ja, just det. Tredje gången.
Ja, för att första avsnitten med dig, där vi pratade om vätskebalans, där hade vi lite missöden med tåg och så. Så vi hann typ spela in en kvart första gången du kom från Skövde.
Ja, just det. Ja, det
så fick du komma tillbaka. Men nu har vi ett annat tema för dagen. Mm. Jättespännande. Vi ska prata om medicinskt ABCDE.
Ja.
Och vi nämnde ju precis nu innan vi började spela in vad som egentligen är skillnaden på det och ATLS som vi har haft ett tidigare avsnitt om. Det kommer vi veta i slutet av det här avsnittet.
Ja, det hoppas vi. Ja. Man kan väl säga att alltså, att göra en ABCDE är ju en princip som är applicerbar på flera akuta scenarion. Det som jag tror de flesta är vana vid att tänka och där man som kanske är mest inhamrad är att tänka på det på trauma. Mm. Alla har hört nästan alla om ATLS att då ska man göra ABCDE. Mm. Tar väl sig rätt ofta uttryck när man står på traumalarm. Det är en struktur, alla kommer dit, alla presenterar sig och säger nu gör vi det här i ABCDE och alla vet vad som ingår i det. Mm. Men samma princip använder du, eller bör använda det vid akutmedicinska fall. Mm. Men jag tror inte det är riktigt lika inhamrat som ATLS. Nej. För det vet alla vad som gäller. Mm. Men principen är precis samma system.
Mm. Vi känner ju dig vid det här laget, Johan.
Ja.
Du är en av våra drömgäster. Men alla som inte vet vem du är, kan du bara ge en liten presentation av dig själv?
Johan Björby heter jag och är överläkare vid anestesi och intensivvård i Skövde i Västra Götaland där jag är verksam. Mm. Har under min ST jobbat lite på olika ställen i landet men där har jag nu min hemmabas. Mina kanske tre huvudintressen eller huvuduppdrag, dels handlar det om vätsketerapi mycket som jag undervisar och pratar om. Sen undervisar jag en del då med medicinsk pedagogik och hand om AT-läkare och läkarstudenter som jag håller på mycket med. Mm. Och sen den tredje biten, förutom då med medicinsk pedagogik, det handlar mycket om det akuta omhändertagandet.
Du är med andra ord den perfekta personen att ha i studion för att prata om ABCDE. Ja,
vi får hoppas det.
Bra.
Tung meritlista.
Verkligen.
Men vad är det som händer i dig när larmet går då?
Jag tror alla, man kan ju få larm på olika typer av sätt då förstås. Någon kan ringa via telefon och förvarna att någonting kommer. Och då har vi det är en annan typ att aktivera sin larm. För du vet ungefär, kanske det rör sig om, du har en förvarning. Du kan börja fundera på vilka personer vill jag ha med mig, om jag behöver ha med mig någon. Vad behöver jag förvarna, vad är det för saker jag kan behöva, vad kan jag tänkas vara för problem. Mm. Det är en typ av planerande sinnesstämning. Men sen kan du ju också få sådana verkliga akuta larm som där sökaren börjar tjuta och du vet bara att någonting är fel någonstans på huset av någon anledning. Och då har du inte någon tid att förbereda sig. Men med båda delarna så får man också med tiden en viss form av trygghet i det att du vet på ett ungefär vad du kan förvänta dig, även om du kan bli överraskad. Och har du en mental beredskap men framförallt verktyg att kunna använda i en akut situation, då blir det mer som en utmaning än någonting som är läskigt på så sätt. Och det är det som jag försöker lära ut, framförallt kanske till de studenter jag träffar som inte är så vana vid akuta situationer, just att träna in och lära sig ABCD-principen. För det är ett väldigt bra redskap att kunna möta de situationerna med.
Något att hålla i handen.
Ja, det är definitivt någonting att hålla i handen och en trygghet. Och jag försöker göra konceptet rätt så enkelt. Som vanligt höll jag på att säga. Därför att du kan komplicera allting till förbannelse. Och du kan lägga till så mycket bokstäver och algoritmer och nya bokstavskombinationer du ska komma ihåg. Men jag brukar säga och lära ut att tänk dig ABCD som liksom fem olika boxar. Och varje box så finns det några saker som du ska leta efter. Här finns några verktyg som du kan använda dig av. Och gå igenom dem. För då har du väldigt mycket verktyg att kunna hämta in information och också kunna agera och göra det inte för komplicerat.
Och hur lägger man upp det här? Ska man, hur går man igenom de här bokstäverna och hur djupt och så vidare?
Du lägger upp det efter primary och secondary service som det heter internationellt. Det vill säga primary, det är det första du gör. Du går igenom varje bokstav och så tittar du i någonting som livshotande, ja och nej. Och sen så åtgärder. Det är alltså stora saker som du ska hitta och åtgärda. Och sen ska du utvärdera och se om dina åtgärder har gjort någon effekt helt enkelt.
Just det. Så kort sagt är det här inte, verkligen inte något finlir, utan de absolut farligaste grejerna ska man utesluta i bokstavsordningen och det här ska gå väldigt snabbt. Ja. Kanske 2 minuter eller något i den stilen.
Ja, inom de närmaste minuterna. Det går rätt så fort. Ja. Det är hitta stora livsfarliga saker att åtgärda. Sen reevaluera. Det secondary survey, det står ju för en lite noggrannare undersökning nu när inte patienten aktivt försöker avlida här framför dig.
Får bara fråga, du sa... Förlåt Johan, men du sa reevaluera.
Ja, reevaluera. Alltså när du gjort dina ABCD, du måste utvärdera och se vad dina åtgärder har gjort. Så,
just det, så parallellt med undersökningen så gör du också åtgärder på varje bokstav.
Ja.
Och se vad det har fått för effekt.
Ja, för först går du på in A, hitta om det är något livshotande, åtgärda det. Samma sak på B, samma sak på C och så vidare. Och sen måste du ju se att de här har haft effekt, att de nu inte har blivit sämre eller har blivit bättre. För är läget mer stabilt då? Då kan du gå vidare till den här secondary service med noggrannare, mer riktad undersökning vad du tror är problemet. I den här secondary så kommer det sen handla om vad ska du göra av patienten nu? Ska du ha några fler undersökningar? Behöver du ha folk med dig på undersökningarna? Vad är nästa rimliga vårdnivå för den här patienten? Vad ska ni göra på för avdelning? Är det några andra människor du måste blanda in?
Men så primary survey, den kan man göra flera gånger.
Det är kan inte göra bara många, första gången. Hur många gånger som helst.
Ja, just det, för det skulle man kunna lura oss av annars. Att primary, det är första gången man gör det. Och sen secondary är andra gången man gör det. Men det är bra.
Nej, man kan säga att primary, det är hitta åtgärda livshotande saker tills det inte är livshotande längre.
Just det. Ja, men bra.
Och sen så är det liksom inte banan slut när man är färdig med sin AT eller man är som färdig som student ska börja jobba, utan det här kommer ju vara en utveckling hela tiden och redskapen du kan stoppa in i din lilla låda och göra, den utvecklas ju med tiden. Men för beroende på vem jag undervisar och vilken situation så ska man försöka hålla boxen så lätt som möjligt.
Det låter väldigt bra.
Ja. Låt oss gå igenom boxarna.
Vi går igenom boxarna.
Står det några bokstäver på dina boxar?
Mina boxar har, ja, de har A, B och C och D och E-boxen. Och så brukar jag alltid säga att ha med boxarna, men när du kommer till en akut situation, här brukar jag säga på alla kurser och de jag träffar, bli vän med kaoset. För alla akuta situationer är i någon grad någon form av, kanske inte kaos, men alla bollar upp i luften, ja, om inte annat. För du kommer in i en situation, det kan vara rätt så oklart vad det handlar om. Har du tur, har du haft förvarning och du befinner dig på en plats där det finns folk som är vana med akuta patienter. Vilket det optimala är att du står på en akutmottagning och folk är vana och du har trygghet och rutiner och saker. Men det kan också vara att du larmas någonstans där man inte alls har vanan och inte alls har sakerna. Men att vara vän med kaoset är på det sättet att du vet från början att det kommer vara lite rörigt. Det är som att plugga anatomi. Eller du pluggar ett nytt medicinskt ämne till exempel. Första gången du ser den här kursbeskrivningen och all litteratur du ska ta igenom och allting känns bara rörligt och totalt kaotiskt.
Jag förstår inte alls vad du pratar om.
Nej, nej. Det är ofta man tänker, åh gud, vad är det här? Oj, åh. Och det är massor att ta in verkligen från början. Men någonstans börjar du ju sovra i det här. Du har någon form av pluggsystem. Så successivt så hämtar du in och får en struktur på det hela. Vad är väsentligt, vad är inte väsentligt, hur ska jag göra det här? Och börja koppla ihop sakerna. Det går ju liksom någon form av kosmos i slutändan. Men, och så är akuta situationer också. Du kommer in där och här får du bara någonting som är akut. Och du tänker kanske, om man är ny. Och man bara tänker, oj det här var läskigt och hur var det? Och det kan vara allting och det kan vara det här, vad ska jag inte glömma? Det här ska jag glömma, det. Oj, nej inte det, och vad är det där och vem är det och vem ska ringa? Men bara acceptera att det är snurrigt och håller du dig till dina boxar och går igenom de här så kommer du få en klarhet i vad det är. Du kommer hitta de mest väsentliga sakerna, du kan åtgärda sakerna och då har du den liksom en informationsgrund och en behandlingsgrund som gör att du lättare kan adressera vad problemet är, du börjar utbena sig vad det rör sig om och du kan lämna en vettig rapport och du vet vem du ska ringa. Så bara bli lite vän med kaoset så brukar det ordna sig. Det tar ett par minuter och sen brukar det mesta lugna ner sig och folk börjar få uppgifter att utföra. Du får dina parametrar, du får lite mer grepp om vad det handlar om. Så kanske mitt första tips då, bli vän med kaoset.
Man ska inte ens försöka få det lugnt på salen och att alla ska stå redo och veta.
Jo, det är, ja. Alltså, såklart man ska sträva efter till att saker ska vara lugnt och kontrollerat. Och en av de sakerna man kan göra är ju att vara tydlig också.
Closed
loop, men också tänka, berätta, vad tänker jag på? Vad tror jag att det kan vara? Hur resonerar jag?
Inte stå och mumla liksom något hörn.
Ställa sig i hörn, bara, vad kan det här vara
egentligen? För det är oerhört svårt att lista ut om någon bara står och stirrar och inte säger och inte tänker, eller jag tänker kanske om gör febrilt, men inte säger någonting och bara står tyst. Det är oerhört svårt för omgivningen runt omkring att förstå vad som pågår. Och skapar en oro inte sällan. Så att det är hela tiden ett arbete som ansvarig att bringa hem den här ordningen i kaoset. Du måste hela tiden tänka, det här tänker jag, nu har jag gjort det här, jag tror det kan vara det här. Har du gett det där, är det där givet? För varje akut situation liksom strävar mot att bli alldeles kaosartat. Du måste hela tiden hämta hem till en form av ordning där du, nyckeln är att ha en struktur vara tydlig, och ibland så måste man aktivt börja ta på folk runt omkring sig när man kommunicerar.
Mm.
Det märker att jag börjar prata tydligt.
Mm.
Nämner folk vid namn och det är riktigt kaosartat, så börjar jag aktivt liksom ta på folk när jag pratar med dem, för de ska fatta att
nu... Och liksom se till att få ögonkontakt. Liksom.
Ja, ja visst.
Mm. Mm. Ja. Det är väldigt lätt att man stänger av någonting när man blir väldigt stressad. Till exempel hörseln.
Ja, man går in i den här tunneln.
Mm. Då får någon knappa en på axeln. Hallå?
Ja. Det skulle jag säga. Även det här handlar om det akutmedicinska. Men stora blödningar, alltså trauman...
Mm.
är av sin natur rätt dramatiska. Och det är många saker som ska ske samtidigt. Och det är mycket folk.
Mm.
Där krävs det ofta en liksom sån noggrann fysisk kontakt med folk. Att se till att det blir gjort. För där tar ofta lite längre tid ibland att hämta hem. För det är så många saker som ska ske parallellt.
Mm.
Akutmedicinska patienter har ibland tacksamheten inom citationstecken. Att vara lite långsammare i sitt akuta tillstånd än man liksom en störtblödning är.
Mm. Mm.
Ibland.
Ibland, ja. Men ska vi bara gå rakt på?
Vi går rakt på.
Ja.
Vi börjar med A.
Ja, alltså A står ju för airway. Och där handlar det om att se om luft passerar in och ut i luftvägarna på den här patienten. Och det absolut vanligaste luftvägsproblemet man stöter på i den medicinska världen är ju precis samma sak som vid trauma. Då har en medvetande sänkt patient, tappar tonus i luftvägarna, tungan faller bakåt, de ligger och snarkar.
Mm.
Det är ju absolut vanligaste. Ibland kan det ju också bli en total okklusion när de snarkar, för de tappar så mycket tonus att tungan helt faller tillbaka. Och då hör ju förstås ingenting då.
Mm.
Samma sak som vid trauma. Du ska ju öppna gapet och titta ner så det inte är någonting löst. Sug upp om det är någonting, slem, blod eller någonting annat som ligger i luftvägarna. De medlen som alla har med sig, det är ju händerna. Det vill säga att man lyfter upp hakan och ser om det kommer ut luft eller inte.
Mm.
Jag brukar säga till de som jag undervisar, om du är inte säker på att luft kommer ut. Du står där och tänker, det kanske kommer ut. Då gör det nog inte det.
Mm.
För det brukar vara rätt så tydligt att luft kommer ut. Du ska se, eller inte se, men du kan känna och du kan höra om du gör det.
Mm. Brukar du känna med insidan av handleden då?
Ja.
Som Denise gav som tips.
Det brukar jag oftast göra. Sen kan det vara att de inte andas så ofta.
Ja.
Förstås. Beroende på vad som är genesen. De verktygen du kan ha för att sen skapa en fri luftväg, men inte nödvändigtvis en säker luftväg. Det är av samma enkla grejer som finns i alla akutrum, de flesta akutvagnar, det är precis som vid trauma, det är näskantarell eller svalgtub.
Mm.
Sen kanske patienten behöver intuberas eller kräver andra typer av åtgärder. Men just där och då, när du står där själv med en patient, så använd de enkla grejerna i svalgtub eller näskantarell.
Får bara backa tillbaka, för du sa ju att man skulle göra, hur sa du? Alltså, du pratade ju om jaw trust.
Ja.
Nu kommer jag inte ihåg hur du uttryckte det. Lyfta upp hakan.
Ja, alltså du kan lyfta. Ja, grejen är att du vill ju få fram hakan så att tungan lyfts upp från bakdelen av svalget där den okkluderar.
Och det är jäkligt svårt alltså.
Ja, vissa är jättelätt, vissa är svårare. Ibland går liksom undertänderna mot framtänderna, så man får liksom lyfta fram hakan över framför som ett rejält underbett.
Mm.
Och det här beror på lite hur deras kroppskonstitution ser ut. För ibland kan det behöva ta en svalgtub och behöva lyfta de här riktigt stora, kraftiga, kanske korta halsar, korta hakor.
Och mycket skägg. Ja, men det jag tyckte var extra svårt, det här var när jag gick på narkosen och skulle vara med och söva. Att hålla med en hand, jaw trust, och den andra handen ventilera och hålla en mask. Alltså det var
jättesvårt. Kan vara knepigt,
ja. Men det är bara såklart träning.
Men det är inte svårt. Lite så här bara ta ett finger under hakan och lyfta lite. Det ska vara
det var verkligen så här, jägarns vad tungt det här var.
Ja, det är ju på vissa som är smala och fina och där kan det gå rätt så bra att det bara lyfter lite grann. Vissa kräver mer våld än andra. Poängen med hela som jag tänkte framföra, men det är ju att tänka sig på de här svalltuberna och näskanterna. Det löser oftast problemet. Men i den medicinska världen så kan du ha andra A-problem. Alltså du kan ju ha olika typer av infektioner och andra typer av svullnader i luftvägarna, liksom munbotten, flegmoner, peritonsilliter.
Mm.
Och de kan du ju oftast som, om man nu tänker att du är ny VIC, AT eller ny ST och du är obekväm. Det här är ju grejer som du kanske inte kan göra så mycket åt. Men du behöver däremot kontakta de personerna som behöver kunna åtgärda det här. För har du en hotande luftvägsinfektion på grund av en stor luftvägsinfektion eller en tumör eller någonting man upptäcker det här plötsligt.
Mm.
Då behöver du ju en öronläkare och förmodligen en narkosläkare.
Mm.
Sen har du det mest läskiga luftvägsstoppet. Det är de med stridor.
Mm.
Det är inte ett luftvägsstopp än då. Men då innebär det att du har ju en förträngning i de övre luftvägarna.
Och vad kan det vara till exempel?
Det kan vara flera saker. De första som kommer till min tanke. Dels kan en anafylaktisk reaktion orsaka en svullnad övre luftvägarna. Så svårt att få luft. Men du kan ju också ha partiellt satt i halsen. Jag menar, har du satt i halsen och det är helt stopp, då är det ju tyst.
Alltså stridor, är det lite så här, typ så?
Ja, om du tänker att det täter luftvägarna när det andas in.
Ja, just det. Ja, precis. Och det andra som vi pratade om tidigare, det var ju lite mer snarkande.
Ja,
lite mer så.
Så låter han.
Ja, ja.
Det är gurglande snarkandet.
Ja.
Precis som någon som sover. Mm. För det är samma grej egentligen. De tappar tonus bakom sig varje. Men en stridor, det är en inspiratoriskt biljud. Och de är ju oftast en lufthunger och stressare.
Och då sa du partiell okkluderad luftväg.
Ja, det är trångt va. För det är det som gör att det piper. Och så får ett undertryck när det där fragmentet ner så drar in luft. Och det är tätt på en gång. Så fort kommer på inandningen så börjar det pipa.
Mm.
Alltså det första jag brukar tänka på det är en anafylaktisk reaktion med luftvägsvullnad kring liksom laryngsområdet.
Mm.
Det kan ju vara andra saker också förstås. Det vet man inte än för det här sitter lite längre ner. Men det är ju inte helt ovanligt. Sen kan man, just om någon partiellt har satt i halsen inte stoppa till men det är jättetrångt, de låter ju snarlika. Sen kan du ha sådana här väldigt ovanliga reumatiska artriter med mekaniska låsningar. Det vet jag att vi har haft som fall en gång för länge sedan.
Mm.
Jag har faktiskt sett ett sånt fall som jag hade på IVA då.
Men mekaniska låsningar?
Var? Ja, alltså i stämbanden. Det är okay. en led, precis som alla andra leder, som också kan drabbas. Det visste inte jag innan. Jag hade aldrig sett det, men nu har jag sett det en gång. Men en grej att tänka på med dessa mistridor då.
Mm.
Det är, som jag sett några gånger där jouren har varit ordförande och drabbas av någon form av panik över den här stridpatienten. För det är rätt läskigt när folk har strider. Mm. Du kan ha en epiglottit också, förstås. En epiglottit kan ju få en stridor.
Mm.
De sitter där upptagna med andas, lutar sig fram och saliven rinner ut. Och sitter de ansträngda.
Mm.
Panikartat. Och så har varit en jour som varit väldigt stressad och inte riktigt tänkt hela vägen. Och börja stoppa ner en näskantarell på den här patienten. Det kommer ju inte hjälpa någonting. Eftersom
den går
problemet
liksom
sitter ner i larynx. Ja. Men i någon form av panik att den här patienten har luftvägsproblem. Försöker forcera ner en näskantarell. Det gör inte saken bättre.
Oj,
men någon form av paniktänket har slagit fel där då.
Får jag bara, kan vi bara, nu vet jag inte om, nu var du mitt upp i en tanke där Johan.
Mm.
Håll den. Men jag tänkte bara om vi kan gå igenom skillnaden mellan näskantarell och svalgtub.
Ja, visst.
Hur långt ner de når när man ska välja det ena och det andra. Ja. Sådär.
Näskantarell stoppar man via näsan. Man stoppar den rakt bakåt. Den här skapar en luftvägspassage via näsan och strax bak i faryngs. Det här är ju liksom för att komma runt tungan i princip kan man säga.
Mm.
Storleksmässigt då, den är ju mjuk i näskantarell. Så man brukar säga att man mäter från mjuk till mjuk. Det sen från ungefär näsvingen till öronvingen. Där ungefär i längd.
Mm.
Nu för tiden är näskanter oftast justerbara i längd. Sen finns det de som är liksom färdiggjutna av äldre modell. Mm. Men ungefär så går det till.
Mm.
En näskantarell, klassiskt medicinska patienter, oftast liksom i toxer eller strokar eller blödningar som är måttligt medvetande sänkta. De flesta tolererar en näskantarell. De tycker att det är jobbigt när du sätter den, men sen brukar den oftast sitta kvar.
Mm.
Det vill säga du går där och puffar på dem så slutar de snarka, men så fort du slutar puffa så börjar de snarka igen.
Mm.
En typisk näskantarell patient.
Vad menar du puffa?
Åh, du knuffar lite på dem. Jaha, men du har en medveten sänkt intox till exempel, så kommer det in någon stroke och så ligger de där.
Ja, just det.
Mm. Så lyfter du på hakan. Okej, nu låter det bra, men du kan ju inte stå och hålla hakan hela tiden.
Mm.
Och så släpper du och så börjar de snarka igen och så det är vaken.
Ja.
Och så slutar du knuffa på dem här och kolla vakna.
Mm.
Det är en typisk näskantarell patient.
Mm. Jag ser den framför mig.
Ja, man gör ofta det. Svalltub, det är ju en plastgrej som du stoppar ner i munnen som lyfter fram tungan.
Mm. Och den är ju stel.
Den är stel. Här kräver att vi är mer medveten än sänkt för att tolerera.
Mm. Den ser ut som ett J typ.
Ja. Ja, som en
sist jag var bak i utrummet, vilket var 2 år sedan.
Och där, man kan läsa lite olika sätt hur man mäter ut den. En del pratar om att det ska vara mitten på käken till käkvinkeln. En del skriver från mungipan till käkvinkeln. Jag brukar tänka så här, de vuxna populationen, det är ofta 3 färger. Det är grön, gul och röd. Det är som trafiklyset.
Mm.
Röd jättestor.
Mm.
Då ska det vara rätt så stor och ordentlig haka och stor. gul och grön är det i princip de som funkar på de flesta den vuxna populationen.
Mm. Just det. Ja, men det är bra.
Jag är en typisk gul.
Okay.
Mindre än mig kanske grön.
Mm.
Jag brukar tänka som trafikljuset. Starta på grön, rött är värst.
Ja.
Det var enkelt. Det är som nålar, tänk grönt.
Jag förstår. Skulle jag och Ann-Katrin vara grön?
Grön eller gul funkar på de flesta skulle jag säga. Men grejen är, när du stoppat ner en svalltub så måste du också kolla att luft kommer ut. Varför gör inte det? Kanske den är för kort.
Mm. Så hur långt, om vi sa att näskantarellen når precis, den når ner i farings
förbi tungan? Ja, den här ligger bak i farings. Tanken är att den liksom ska lyfta.
Det är samma hålla, egentligen.
Ja, den går väl lite längre ner, den här nere. För okay. Det är svalg.
Mm.
Svalgtub, så längre bak i svalget.
Mm.
Och den ska liksom lyfta upp tungan, så den går oftast lite längre ner. Därmed att du inte kan sätta dem på dem som är likna vakna, för då börjar de hulka och kanske kräkas och protestera.
Den här funkar bara på en medvetslös patient? Eller?
Ja, mer medvetslös i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Jag tycker ofta i den medicinska akuta världen åker näskantarellen fram mer än svalltuber. Svalltuber skulle vara rätt så ordentligt sänkt överlag.
Mm.
Men om vi har de här patienterna med striror då till exempel, där vi misstänker att vi har nog en någorlunda fri luftväg just nu, men den är hotad.
Mm.
Mm. Vad ska vi tänka då?
Du ska tänka stridor, luftväg, den här patienten kommer vara stressad. Här är ju din misstanke att det här kan slå igen. Så här vill du ha narkos på plats. Du vill förmodligen ha öron på plats. För dels om du skiter sig och det här slår ihop och slutar, så måste du ju väldigt fort få till en luftväg. Du vet ju inte än riktigt vad det beror på alltid, varför de har en stridor.
Mm.
Öron kan alltid på en vaken patient titta ner och se lite hur det ser ut. Narkosen kommer intresserad och ser hur det ser ut, för om det här kraschar, vad kan jag förvänta mig att jag ska göra för någonting då?
Mm.
Man kan säga undantaget är väl om du är rätt säker på att det är en anafylaktisk reaktion. För då blir behandlingen som en anafylaxi. Du ska ge den här patienten adrenalin.
Mm.
Och då är den vanliga adrenalindosen. Man kan testa att inhalera adrenalin på den vuxna populationen. Men har den en anafylaktisk reaktion brukar jag säga ge dem intramusk då.
Mm. Alltså det här med att man vill ha dit öron.
Ja.
Jag har aldrig varit med om att öron har kommit.
Oj.
Till akutrummet. Nu ska jag säga att jag har inte så stor erfarenhet. Så. Men är det liksom, man kan bara ringa på öron?
Förhoppningsvis.
Förlåt för inne på sjukhuset.
Det beror...
Finns det alltid en öronjour tillgänglig på någon större sjukhusen?
Det får man hoppas. hoppas. Alltså öron ringer på, för vad är det de skulle kunna göra i nödfall? Är det någon form av kirurgisk luftväg om inte annat, så kan de alltid bedöma och titta ner hur ser det ut, hur pass svullet är det här. Mm. Men det är oftast ett nära samarbete med narkosen med en hotande luftväg. Mm. Så därför är det trevligt om båda är på plats, för då kan vi gemensamt göra upp en plan.
Ja.
Och se hur pass illavarslande det är. För ringer det bara till exempel öronsjuren på någon som akut hotande luftväg och så sitter de ner där och så blir det plötsligt problem. Ja, då vill du ha ju narkosen där för att hjälpa till med luftväg och söva, och det blir lite mer panikartat. Och kommer narkosen dit och tittar på en patient med luftvägsproblem, så kan du vakta. Ja, det kan vara att vi kan inte be, men det kan ju också, vi kan ju ställa på alla möjliga överröstningar. Men det kan vara epiglottiter och det kan vara alla möjliga svullnader och spännande saker. Där vi kanske vill nära samarbete med öron ifall det krävs. Liksom, där ska vi till någon operation? Ska vi försöka fiberintubera? För vad är backup-planen? Jo, det är en akut kirurgisk luftväg då.
Menar du en koniotomi då?
Kan vara.
Eller tracheotomi?
Tracheotomi kräver ju lite mer kirurgisk färdighet.
Mm.
Men hela luftvägs, en hotande luftvägspaket är ofta ett nära samarbete mellan oss två. Jag har varit med om att göra koniotomi en gång.
Mm.
Och det var den första och sista gången, för det är sällsynt.
Mm.
Och det var ju inte för så länge sedan. Då de ringer från akuten och säger att öronsjuren har ett problem med luftväg. Då förstår man att det här är ju problem.
Mm.
Och det var såklart mitt i natten och en av deras första jourer. Och båda baksjourerna är ju i hemmet. Så att, och det var verkligen ett akut läge.
Mm.
Men mycket av hotande luftvägar är ett tätt samarbete mellan öron och narkos.
Mm.
Jag vet när jag undervisade på något sjukhus, jag kommer inte ihåg vilket det var. De hade ett luftvägslarm, både öron och narkos kom.
Mm.
Separat larm, se där.
Mm.
Huvudpoängen med A egentligen är tänk på att det vanliga är att de snarkar.
Mm.
Glöm inte svalltub, glöm inte näskantareller.
Mm.
Var säker på att luft kommer ut då. Börja... Gör det var andra typer av luftvägsproblem. Glöm inte att ringa en vän och pilla inte för mycket.
Mm. Och med pilla inte för mycket, vad menar du då?
Jag menar, har du till exempel en epiglottit då, som sitter upp och fullt upptagen med att andas.
Ja.
Håll inte på att pilla ner saker i halsen på den här. Forcera inte ner massa näskantareller.
Mm.
Utan... där gäller det att hålla ställningarna och få dit folk som kan sköta luftvägen. För det kan bli akut, bli ett undantaget och möjligtvis anafylaxi där du faktiskt kan behandla.
Mm.
Men luftvägar kan vara spännande på det sättet.
Mm. Just det, men det är väldigt lite som man sköter själv som en AT-läkare när det gäller luftvägen ändå. Man håller ställningarna tills någon annan kommer.
Ja, det är ofta det man försöker lära ut. För det är enkla, men ingen dör ju att du inte lyckas intubera. Den dör ju att du inte lyckas etablera en luftväg. Och det vanliga är ju att ni tappar tonus. Och de enkla grejerna, det är ju svalltub och näskantareller. Det kan ju nästan alla använda. Men ibland glöms det bort.
Mm. Mm. Jättebra. Nej, det är inte jättebra att det glöms bort. Men det är jättebra sammanfattning av A.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På så ska jag väl förstås också tänka på att nacken inte är skadad, men det är sällan trauma på medicinska patienter, men det ska du väl också tänka på. Men så kommer in med syrgas då. Mm. Syrgas ska ju ofta ges. Och då kan man säga att det finns lite förvirring ibland vad det är för olika typer av syrgasprylar man kan använda för att ge syrgas. För det stöter man på olika avdelningar och sånt.
Mm.
Väldigt kort sammanfattat så finns det grimma som du kan ge syrgas på. Det finns mask som du kan ge lite mer på. Sen har du den här trauma- eller reservoirmasken. Och så på vissa ställen det som kallas för en oxymask.
Mm.
Och då kan man... Ja, vi kommer igenom dessa. Det första då som man kan ge syrgas på... i akuta situationer om det vill ge mycket syrgas. Mm. Om vi tar den vanliga brukar nämna, det är ju reservoirmasken eller traumamasken. Där brukar man skriva att man ska ge 10-15 liter syrgas på den. Mm. I min värld så tänker jag, om du väljer traumamasken så väljer du väl den för att du vill ge så mycket syrgas som du bara kan. Mm. För det är väl därför du väljer den med reservoir.
Mm.
Så jag förstår inte riktigt varför man då säger mellan 10 och 15 liter om 15 liter är max. Men, mm. ja.
Men den här reservoaren, det är alltså den här påsen
som är utanpå? Ja, det är påsen. Ja, precis.
Och vad fyller den för
funktion? Tanken är att du ska liksom maximera syrgasleveransen och med en reandning av syrgas då.
Reandning?
Ja, det vill säga att den här ska du trycka upp syrgasprocenten med. Och då kan man komma i den bästa världen. Om du andas vanlig luft har du 25% syrgas i luften.
21% i luften?
Det är, det är den standard. Vanliga i standard. Ja, precis. Ja, och den här skulle kunna komma i bästa världen upp, komma upp till 85% då.
Mm.
Medan en vanlig mask som inte har en reservoir, det kommer upp kanske någonstans kring 60% syrgas.
Mm. Mm.
Och en grimma, det beror lite på hur mycket man andas med näsan och mycket munandning. Men där brukar man i runda slängar säga någonstans runt 30-35%.
Mm. Mm.
En oxymask, det är alltså, ser ut som en vanlig mask men den har en massa stora hål i sig. Jag vet inte om ni har sådana i Norrköping. Men den kan man se på vissa akuter och vissa ställen.
Mm.
Tanken med en oxymask är att du kan ge väldigt låg dos syrgas, precis som på en grimma.
Mm.
För en vanlig mask, den är ju sluten. Och har du väldigt lågt flöde syre i den, det blir lite som att andas i en påse på sätt och vis. Du kan få upp koldioxiden. Så där måste du ha minst minimiflöde på 5 liter.
Mm.
Men oxymask kan du gå ner för att det är liksom stora hål. Och sen har du en specialventil som ska göra att det ska bli som ett syrgasmål om du bränner på med syrgas och den här. Så du ska kunna komma upp i syrgasprocent som en reservoarmast. Du ska liksom ha hela spannet.
Så man kan både grimma. Ge lite till mycket. Liksom.
Ja, till mycket.
Men all around.
Men läser man på den här slangen som sitter med den här etiketten, står det liksom doseringsintervall och hur mycket syrgas du får ut.
Mm.
Då säger de, om jag inte missminner, på 15 liter, det står mellan 60-90%. Så hur exakt den är kan jag inte svara på.
Mm. Mm.
Den har också fördelen av att om de kräks så kräks de inte en sluten mask.
Mm. Men sen säger du traumamask.
Ja, traumamask är alltså samma sak som reservoarmasken. Det vill säga ett barn med olika namn.
Jaha, det är samma sak.
Ja, ja. Mm. Det är den här, det ser ut som en mask med en påse. Ja.
Och sen finns det bara mask utan reservoar, bara mask.
Ja.
Så vi har grimma, vanlig mask. Traumamask, snedsträck,
reservoarmask.
Ja. Och sen
har den här oxymasken som en liten allt i ett då.
Just det, så att om man bara fick välja en mask, då skulle man välja oxymasken.
Ja, jag hade valt oxymasken.
Mm.
En del patienter tycker det känns väldigt instängt med syrgasmask, men de brukar inte tycka att det är lika instängt i den här, tycker jag, min erfarenhet. Då.
Mm.
Men visst väl det du har. Vi brukar ju ofta säga att du ska i akutläget bräscha på med syrgas, framförallt om de är medvetandesänkt eller hypoxisk eller väldigt tachypnoisk. Med detta sagt så får man ju också säga att nu börjar man bli lite mer restriktiv vad gäller syrgas.
Mm.
Ja, man ger egentligen inte om man ligger över 95 eller något sånt.
Ja, jag har läst till exempel. Det säger att du ska ju, ja precis, behöver inte ge om det är under 95 om jag inte missminner. Men jag kan ha fel på den punkten. Har du en grav KOL sjukdom så kanske du kan tolerera ett litet lägre. Har du akuta kardiella ischemier så ska du kanske inte heller bräsa på allt för mycket syrgas. Men där finns ju ett helt spann och diskussioner. Du kan alltid köra på syrgas i början och sen backa. Mm. Det finns en lång diskussionsvärde, mycket syrgas som man ska ligga och få olika tillstånd. Som man kanske inte ska gå in närmare på i den debatten, för det är en hel värld i sig. Mm. Mm. Men det här är sättet du kan fördela syrgas på. Det man i alla fall kan säga är tokigt, det är ju att ge för lite syrgas till någon som är hypoxisk.
Mm.
Har du någon som är gravt hypoxisk och så ger du liksom två lite syrgas på en grimma, de ligger kvar där vid sina 78%, det är nog ingen bra idé.
Precis.
Bra. Ska vi gå vidare till B?
Gå vidare till B.
Mm. Får jag bara fråga, om vi nu är vi liksom på primary survey nu, eller kör vi någon slags ihopslagning allmänt? Eller?
Vi är på primary, det gäller att hitta de livshotande sakerna.
Mm.
Och det är ju en hotad luftväg på.
Mm. Mm.
Okej, vi har gått igenom A och går raskt vidare till B. Breathing.
Ja, B är primary. Det handlar om att hitta de stora livshotande sakerna som kan orsaka det i lungpatologi. Då.
Mm.
Undersökningsmässigt ju som allting, se och lyssna och känn.
Mm.
Vad du kan stöta på som akut livshotande på B är ju inte jättemånga saker egentligen. Den stora rubriken, det är väl lungobstruktion. Obstruktivitet i luftvägarna. Astmatiker, men kanske mest vanligt är KOL-patienter som kommer in med eller utan infektion och är obstruktiva i sina lungor.
Mm.
De har ju ronki, det vill säga utandningen. Låter de.
Mm.
Och den kan vara olika grad obstruktiv. Ibland hör det bara lite ronki på slutet på utandningen. Ibland hör det liksom hela utandningen. Då är det ju lite mer tätare. Ibland hör det bara om du lägger på och lyssnar på stetoskopet. Ibland hör det när du kommer in i rummet. Absolut värsta kategorin, men de brukar ordentligt påverka. Det är när det är så tätt att det är liksom helt tyst. Men de är ju fruktansvärt dåligt ute.
Mm.
Sen kan du såklart hitta lungedem. Det som kan kräva akut åtgärd är precis som på thorax till ventil pneumotorax, vilket är rätt sällsynt i den akutmedicinska världen.
Mm.
Och i sådana fall har du en typ av chockbild då. Sen kan du hitta andra fynd, men du kan ju hitta att de har en pneumoni till exempel, enstaka rassel. Men det som kräver akut åtgärd, det är de akuta problemen. Va? Och då är det ju en ordentlig obstruktivitet, lungedem, ventil, pneumotorax.
Mm.
Mm. Och du kanske ska säga om en obstruktivitet, en bra obstruktiv patient, tror jag att de flesta som har på medicin akut har träffat. Helt upptagna med att andas obstruktiva. Och det viktigaste där då, förutom syrgas, det är att du måste ge dem någon form av bronkodilaterande behandling. Och då undrar jag, vad använder ni för bronkodilaterande behandling?
Sapimolen och det vanliga.
Sapimolen, ja. Mm. Hur mycket milligram betastimulerande är den, vet ni det?
Inte i huvudet så här.
Nej, anledningen för att fråga det, för ofta när man tittar på de här akuta vårdprogrammen då, vad du ska ge för någon som är obstruktiv.
Mm.
Akut astma brukar ju stå ofta 10 milligram, någon form av betastimulerare då, som är bronkodilaterande. Ibland står det 5 milligram, men ibland inte helt sällsynt, framförallt när man undervisar så brukar folk vifta runt med Combiventen. Combivent är en blandning av betastimulerare och antikolinergika, alltså det som är Atrovent. De flesta inte vet att den är rätt låg dos betastimulerare, den är 2,5 milligram totalt.
Mm. Mm.
Och menar ska du, och det här är riktigt livshotande obstruktivitet och du klämmer i lite väl klient, då kanske du måste tänka om och valt någonting annat för att få lite bättre bronkodilaterande effekt. Och den ser man rätt så ofta, tycker jag.
Mm.
Dels man utbildar, men ibland man ser på akuten. Den jag kan tänka mig, nu är jag som spekulerar att den är populär för att du har både Atrovent och Ventolin i en, så du behöver inte be syrorna blanda.
Mm.
För annars måste du ju blanda Ventolin och Atrovent. Men du skulle ju veta att din betastimulerande effekt blir rätt så låg.
Men hur är det med inhalation av adrenalin då?
Alltså inhalation adrenalin, det man använder, det är ju framförallt barn som är obstruktiva. Där man har en god effekt, framförallt avsvällande. Och de är väldigt små luftvägslymmen, där det får en rätt så bra effekt. Också liksom övre luftvägs avsvällnad. Men här hos vuxna, det är ju framförallt beta-2-stimulerare du vill ha. För inhalationsmässigt för bronkdilatation. Du kan, jag vet inte om man kan inhalera adrenalin i den punkten, men jag kan tänka mig att du får andra bieffekter av det. Du kan ju testa inhalera adrenalin vid övre luftvägsvullnad. Kan man ju testa förstås.
Mm.
Men har du en obstruktiv, det bästa är väl egentligen för barn, där vet man ju att det funkar väl. Vuxna är väl, ja. Jag vet inte vad evidensen säger där.
Mm.
Däremot har jag faktiskt använt adrenalin på en obstruktiv patient en gång. Men det är under det tillståndet vi befann oss på ett behandlingsrum på en elektiv mottagning. Långt bort från all ära och redlighet vad gällde akut och inhalationsresurser. Det fanns inga. Och för att komma till akuten för inhalationer skulle man gå en lång väg i kulverten. Den här patienten var fullt upptagen med andas i sin obstruktivitet som reagerat på någon sån här malign immunobehandling. Mm-hmm. Har fått en obstruktivitet. Så stod man i problemet. Vi hade vår intensivvårdsvagn och där fanns ingenting att inhalera. Fasiken, ska vi lösa det här då?
Mm.
Och då gav vi adrenalin subkutant på den här. Och det var tillräckligt beta-stimulerande effekt för att bli så pass lugn i andningen att vi kunde transportera bort akuten via kulverten. Då.
Mm.
Men det var en mer sällsynt. Annars är ju beta-stimulerare som gäller. Lungedem. Då är det ju ofta i kombination med någon form av det kan vara en kardiogen chock, men det kan vara också ett hypertensivt lungedem.
Mm.
Och där handlar det ju om CPAP-behandling.
Mm.
Och nitro, antingen infusion eller sublingualt, men du har det. Om du har ett hypertensivt lungedem, det är de två stora grejerna du behöver ge där.
Och kan du förklara bara vad som är funktionen med de här två behandlingssätten?
Alltså har du ett hypertensivt lungedem, du vill ju minska belastningen för hjärtat. Du har ju nitro som ger en vasodilatation. En CPAP, förutom att du kan ge syrgas vid den, dels så kommer den öka intratrakala trycket, det kommer minska till venöst återflöde. Och sen får du betänka att en väldigt blöt lunga, det är som att andas med liksom en dränkt handduk. Den är inte alls speciellt fluffig och luftig, utan ett väldigt tungt andningsarbete.
Mm.
Hopklappade alveoler. Det är som att låsa upp ett gäng små ballonger från början hela tiden.
Mm.
Det är väldigt trögt i början. Va? Så förutom att minska venösa återflödet så har det också en alveolrekryterande effekt för att underlätta arbetet. Men det är liksom två stora grejer när man ska vara typ intensivt.
Jag tänker att man liksom trycker ut vätskan.
Det gör det också. Mm, visst, ja, dels trycker du ut vätskan, dels håller alveolerna får en alveolrekrytering, då håller de uppspända, vilket underlättar andningsarbetet, och så minskar du det venösa återflödet, för det vill också liksom begränsa.
Just det.
Sen kommer det komma in det här med att vi ger furix och sådana saker, men de två tunga, det är ju CPAP och nitro.
Bra.
Mm. Får bara backa bandet, vi pratar om hypertensivt lungedem.
Mm.
När får man det?
Alltså de klassiska patienterna som du kan träffa på kommer in med väldigt högt blodtryck och då en kardiell belastning och lungedemsbild. Det blir en total belastning för hjärtat. Det behöver ju avlasta på alla det sätt du kan för det.
Jag fick bara inte någon så här typisk patient framför mig som jag typ inte, det känns inte som att
de stöter inte, på dem. De är inte jättevanliga, nej, de är inte jättevanliga.
Men då sa du i alla fall att man skulle ge CPAP och nitro, eller
ja, okay. Det är de två stora, tunga grejerna. Mm. Ventilpneumotorax är precis som i den traumatiska, om man nu skulle ställa på det. Och som jag sa, det förra avsnittet, nu har vi ändrat riktlinjerna för vad du ska punktera. Nu är det på samma ställe där man stoppar in thoraxträn.
Ändrar
från den höst och tionde upplagan av ATLS. Ja, det är den akuta avlastningen för ventilpneumotorax.
Ja. Då får du berätta vad det är någonstans då.
Det är den främre axillarlinjen, ungefär, ja, det blir ungefär 50. Revbensrummet, om jag inte missminner, det är typ mamillhöjd. Det är högre upp än vad man tror i alla fall.
Mm.
Det är där du ska punktera med nål nu för tiden.
Mm. Och det är där, under armhålan.
Ja. Det är precis samma ställe där det sen kommer stoppa in thoraxträn. Då.
Mm.
Det fanns en studie jag fick återberättat för mig, jag inte läst den själv, där man hade testat att sticka med nålar och interkostala anteriora rummet, som var den gamla rekommendationen, den nådde inte alla nålar ner. Jag tror att procenten låg någonstans runt 50-60%. Medan i främre axillarlinjen, där man stoppar in drän, den nådde alla nålar in. Så det jag antar, utan att veta, att det är det som är bakgrunden till ändrade rekommendationer.
Mm.
Vill du bara komma fram lite, Johan? Så det hörs lite bättre.
Ja. Jo, läkemedel går in under primary survey om du hittar någonting som är livshotande.
Mm.
Som en bronkospasm ska du behandla bronkodilaterande. Hittar du en anafylaxi så måste du ge adrenalin. Så de läkemedel som ingår är de som är liksom livsavgörande för patienten.
Mm. Mm. Ska vi bara säga snabbt på ventilpneumotorax. Det är ju en sån där snackis på läkarutbildningen på något sätt. Och det vi ska titta efter som får oss att tänka ventilpneumotorax. Vad är det?
Ja, alltså de kommer ju ha lufthunger säkerligen. De kommer förmodligen vara hypoxiska. I ett sent stadie så har de ju en tracheal överskjutning. Dämpar andningsljud på den sidan där du har pneumotoraxen. Ventilpneumotorax, det känns som en vanlig pneumotorax, påverkar det venösa återflödet. Så de har ju en obstruktiv chock, så de kommer ju ha en cirkulatoriskt påverkad bild och möjligen även då halsvenstas.
Mm.
Under förutsättning att de inte redan är hypovolema.
Just det. Och det är som en rift i pleuran där det pyser ut luft men inte pyser tillbaka. Så att man
ja, du stänger, liksom kvävd du inifrån. Stänger in luften in i pleuran. Så att luften går ut via lungan, går ut in och lägger sig in i thoraxhålan men kommer inte ut. Och så varje andetag så fyller på luften. Så bygger upp ett högre tryck.
Mm.
Till sist börjar du knuffa över strukturerna och du får en knick på vena cava och hindrar det venösa återflödet genom obstruktiv chock.
Mm.
Det är en ventilpneumotorax, till exempel en vanlig pneumotorax där du inte har liksom fått ventileffekten.
Mycket bra. Mm. Mm. Ja, men det var väl de tunga sakerna på B-boxen.
Mm.
Mm.
Där avslutar vi för den här gången, för att nästa vecka tar vid nästkommande bokstav. Men det blir då.
Mm. Det var allt vi har med för den här veckan.
Mm.
Tack så mycket, Johan.
Tack.
Mm. Tusen tack för att du kom hit från Skövde.
Precis.
Och ja, som vanligt kan ni höra av er till oss på Instagram. AT-läkarna podcast heter vi där. Facebook heter vi AT-läkarna. Och vår mailadress är hej@atlakarna.se. Hör gärna av er med tips och funderingar och frågor och allt vad ni vill.
Mm. Ha en bra vecka, så hörs vi nästa tisdag.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.